Sedan Gustav Vasas dagar fram till idag har vi haft 24 drottningar. Nästan allihopa har kommit från utlandet. 6 var födda i Sverige. 3 var av icke-kunglig börd från början. Men en enda var av arbetarstam. Hon var inte ens adlig. Karin Månsdotter. Det är inte så mycket man vet om hennes bakgrund. Men av det lilla man vet har historikerna vågat slå fast att hon härstammar från bönder i Uppland. Att hennes far hette Måns och hade börjat som soldat och blev sen fångvaktare på Stockholms slott, så kallad stockerknäkt. Och modern hette Ingrid och sålde ibland nötter på torget i Gamla stan. Bägge föräldrarna var döda när Karin Månsdotter var 10 år gammal. Men hon var bara 17 år den dagen då hon stod här i Storkyrkan i Gamla stan och kröntes till Erik den 14:s drottning. Det var den 5 juli 1568. Tidigt kom hon i tjänst som servitris och piga hos en holländsk krögare och musiker som heter Gert Kantor. Och han hade sin krog alldeles nära Stockholms slott där han brukade spela på kungens fester. Det finns egentligen ingen riktigt porträtt på Karin Månsdotter. Därför att ingen målade av henne på den tiden. Och det enda bild som man tror liknar henne någorlunda, det är den avgjutningen som finns på hennes grav. Men av beskrivningarna från den tiden så förstår man att hon måste ha varit en väldigt vacker, stark, målmedveten och märklig kvinna. För annars hade Erik XIV aldrig fått ögonen på henne. Och han hade aldrig behållit henne, för han hade många älskarinnor eller frillor. Senare, när allting gick snett och kungen sitter ensam i sina fängelser, då brukade han försöka rita av henne ur minnet i marginalen på böcker. Och då kunde det bli så här. Av samtida diplomatiska skildringar förstår man att Karin Månsdotter var en mycket välformad och vacker kvinna. Man vet inte riktigt hur de möttes. Krönikor som skrevs några generationer efteråt brukade säga att kungen hade sett henne sälja nötter på Stockholms torg. Men dagens historiker, de är mindre romantiska. De säger att kungen såg antagligen den 14-åriga servitrisen på Kantors krog. Eller ännu värre, att Kantor hade tagit med henne för att visa upp henne för den av vackra damer alltid intresserade Erik den 14. Han hade nämligen ett antal så härna hålldamer under tiden som hans sändebud reste runt omkring i Europa för att försöka ordna ett riktigt giftermål med en riktig prinsessa. Det var för ett av de här frierierna, tror man, som den här målningen som finns på Gripsholms slott, som den gjordes. Här kan ni se Erik den 14 iklädd handstickade röda silkesstrumpor. Allt för att imponera på den tilltänkta bruden. Att han skulle gifta sig med en äkta prinsessa och ha henne till hustru och drottning var någonting alldeles självklart för honom. Han var ju, i motsats till alla andra av Gustav Vasas barn, den enda som hade en äkta prinsessa till mor, Katarina av Sachsen-Lauenburg. Och att han var av fin börd, det var han övertygad om. Han hade själv räknat ut att han via en rad tyska, engelska, romerska, trojanska härskare härstammade i rakt nedstigande led, ja, nästan rakt i 90 led till Adam i paradiset. Och nu erbjöds en mängd europeiska prinsessor möjligheten att gifta sig med denne förneme Erik den 14. Allt ifrån Elisabeth av England till flera tyska prinsessor. Men alla tackade nej. Karin Månsdotter av prima uppländsk bondesläkt. Hon blev nu kammarpiga hos kungens halvsyster Elisabeth. Och där fick hon ta hand om kungens oäkta dotter Virginia. För på den här tiden tog man hand om de som man sa kungliga bastarderna. De fick fin uppfostran och så giftes de bort inom adeln. I hovet fick Karin Månsdotter lära sig många nyttiga och praktiska saker. Och dessutom att läsa och skriva, vilket var mycket ovanligt för en flicka ur arbetarklassen på 1500-talet. Och när hon var 15 år blev hon kungens frilla eller älskarinna. Det tror man, därför att då förekommer hon i hovets klädkammarräkenskaper. Det vill säga, hon får ta ut fina tyger ur hovets förråd. Hon får två egna tjänare till och med. Och hon kläs upp som en fin dam i hovet. Det här var i slutet på 1500-talet, det vill säga under den så kallade renässansen. Men Stockholm var fortfarande en helt medeltida stad. Det bodde bara ungefär 8000 människor. Gatorna var trånga. Och borgarna, de höll sig fortfarande med grisar och kor och getter betade på taken. Och de hade trädgårdstäppor utanför på malmarna. Inslaget av tyskar var fortfarande stort i Stockholm bland hantverkarna och köpmännen. Man kunde höra finska talas i gränderna. För Finland var ju en del av Sverige vid den här tiden. Och Stockholm var också finnarnas huvudstad. Hit fördes hon, Karin Månsdotter, till Stockholms slott, Tre Kronor. Det var det gamla slottet som helt dominerade hela stadsbilden. Det var en märklig byggnad som bestod egentligen av en serie olika byggnader hopslagna. Och här hade kung Erik ett lysande hov. Han var 32 år gammal. Slottet, det brann ju ner på 1600-talet och hur det såg ut, det kan man se på Erik Dahlbergs teckningar. Men det var under Karin Månsdotters livstid som det blev vitmålat och fick grönt tak. Erik den 14, han var vår till den här tidpunkten mest glänsande kung kan man säga. Han var den mest bildade också. Han kunde sina klassiker utan till. Han talade många språk flytande. Han var också skicklig idrottsman. Han byggde Sveriges första racketbanor, en slags tennisbanor. Och han hade en egen skomakare som sydde fotbollar av läder, upplåsbara, för han hade fått fotbollen från England. Han ansågs vacker och ståtlig. Han var musikalisk, han kunde spela, sjunga och komponera musik. Det finns minst ett musikverk bevarat efter honom, ett ganska invecklat musikstycke. Han kunde måla och teckna. Han var praktlysten, nöjeslysten och oerhört bördsstolt. Han var kort sagt vår enda riktiga renässansfurste. Hans närmaste rådgivare, det var den av alla så hatade Göran Persson. Sen hade han kallat in också många utländska rådgivare och konstnärer som skulle förvandla Gustav Vasas något strikta Vasaborg till någonting som mera passar en renässansfurste. Så dyrbara gobelänger, väggbonader, hängdes på väggarna. Och han lockade hit hantverkare från utlandet, glasblåsare, pärlstickare och bildhuggare. Nu kom de första porträttmålarna till Sverige och de fick måla hela kungafamiljen. Man lät bygga ett stort fågelhus vid slottet och där hade man papegojor och mycket annat exotiskt flaxande. Och man byggde lejonhus med levande lejon. Och i kungens trädgård, det som idag kallas kungsträdgården, där odlade man pomeranser, alltså apelsiner. Karin Månsdotters namn förekommer väldigt ofta i slottets vinkällares räkenskaper. För det var så att varje gång någon beställde upp vin från källaren så måste man registrera noga vem som beställde och vad då. Och där kan man se att varje dag i början beställde hon 2 kvarter renvin, det vill säga ungefär 75 centiliter. Men sen ökar det här och blir 1,5 kanna renskt vin. Och det motsvarar 4 liter renvin varje dag i veckan. Så man får ju hoppas att hon och kungen hade många gäster, för annars mådde hon nog inte så bra av den här konsumtionen. Ja, i alla fall inte varje dag. Hon hade gäster, det kan man se i räkenskaperna. En som ofta var där var kungens lärare, läkaren och astrologen Dionysius Beureus. Han var fransman, så han hette antagligen Beureur. Och så var Göran Perssons hustru där ofta. Och Karin umgicks ofta med kungens egen dvärg som hette Hercules. När Erik var på gott humör kunde det hända en vacker sommarkväll att han tog sina närmaste med sig i små båtar, så kallade lodjor, som sakta gled ut med Mälarens stränder. Och då kunde det hända att han spelade och sjöng på luta. Det har en av hovmännen berättat som var med på den tiden. På 1800-talet så skrev ju skalden Snoilsky den romantiska dikten som börjar: sakta glida vimpel, prydda båtar, mellan speglar, rosa aftonskyn. Åror plaskar under valthorns låtar, lövskog doftar in vid vattnets bryn. Erik leker på lutan. Fast det var korta stunder av idyllisk lycka. För kung Erik hade ett mycket häftigt humör och han var svårt svartsjuk. Krönikorna berättar, och det bekräftas delvis i historiska dokument, att kungen på ett mycket brutalt sätt lät göra sig av med den kavaljer som Karin Månsdotter hade redan då kungen fick ögonen på henne. Han skulle ha varit tysk, han hette Maximilian och han var fänrik. Och en dag hade han lyckats ta sig in i slottet, in i Karin Månsdotters kammare, och hovpersonalen träffade på dem där. De grep Maximilian, kastade honom i fängelse, torterade honom. Så band de honom till händer och fötter och slängde honom i en isvak på Mälarens is. Och sen skulle han ha flyttit upp till våren borta vid Södermalm. Det var politiska orostider. Sverige och Danmark var inbegripna i ett mycket blodigt krig som pågick i 7 år och som förödde mycket stora delar av södra Sverige. Och med södra Sverige på den här tiden menar man Östergötland, Västergötland och Småland. För allt annat land som då söder om det var danskt och hade varit danskt i hundratals år. Danskar och svenskar härjade vilt i varandras gränstrakter. Byar brändes ner, människor mördades utan pardon. Det var etnisk rensning med fackla och yxa i högsta hugg. Kung Erik, han ledde själv sina trupper i det här blodiga kriget och han hade hovet med sig. Och i hovet ingick då hans unga älskarinna Karin Månsdotter. På slutet av 1566 kom hovet hit till det här slottet som heter Svartsjö vid Svartsjöviken nära Mälaren en bit väster om Stockholm. Och här blev de boende ett tag. Slottet ser ut så här idag, det är bara murarna kvar. Men på Eriks tid, då var det här en kungsgård och Vasaborg. Och Erik Dahlberg, han ritade slottet så här pampigt på 1600-talet. Här blev de boende. Och här födde nu Karin Månsdotter Eriks och Karin Månsdotters första barn. Det var en flicka, hon fick heta Sigrid. Och hennes dop blev omgavs med stor kunglig pompa. Och Erik, han skrev mycket stolt om sin flicka i sin dagbok. Men, säg den lycka som varar ständigt. Nu blev allting sämre igen. Kriget gick allt värre. Och Erik fick svåra problem med den svenska högadeln. Och mitt i denna röra så kommer hans första sändebud tillbaka. De som har varit och friat i olika hov i Europa. Allihopa fick avslag. Kungen fick korgen överallt. Och han blev nu allt sämre till humöret. Han blev allt häftigare. Och han började medicinera. Han skriver i sin dagbok att han tar starka mediciner mot min melankoli. Och man vet att han tog bland annat opium. Den allt mer osäkre och rådville kungen, han vände sig till sin tids specialister i brydsamma situationer, astrologerna, stjärntydarna. För på den här tiden trodde man att sanningen om det mesta fanns att läsa i stjärnorna. Dagens astronomer är seriösa vetenskapsmän och har för länge sedan förpassat horoskop och astrologi till historiens skräpkammare. Men kung Erik, han hade sin tids bästa astrologer till sitt förfogande och han hade tillgång till ett rikt bibliotek i ämnet. Och han hade låtit köpa ett astrolabium för mycket dyra pengar. Det var ett instrument som visade planeternas placering på himlen. Han hade satsat mycket pengar på det. Hela 1200 mark. Vi hade mark i Sverige på den tiden. Och det var så stor summa att det hade räckt till årslönen för 150 skomakare i Stockholm på Eriks tid. Nu lät han sätta upp Karin Månsdotters, sitt eget, sina bröders och sina fienders horoskop. Allt för att se hur det skulle bli i framtiden och var farorna låg och vem man skulle kunna lita på. Och allt detta, det kunde man läsa i stjärnorna, trodde han, bara man visste hur man skulle läsa. Karin Månsdotters horoskop finns kvar. Det kan man hitta på KB, Kungliga biblioteket i Stockholm. Och av det framgår det att hennes eventuella framtida barn, de skulle få en mycket svår framtid. Och själv skulle hon få många fiender, stod det. Och själv skulle hon ta väl vara på sin ekonomi och sin egendom, stod det i horoskopet. Ja, vi får se hur det går. Den inrikespolitiska maktkampen mellan kung Erik och den svenska högadeln, den gick mot sin höjdpunkt i maj 1567. Då hade redan några av de finaste herrarna ställts inför rätta inför en provisorisk domstol, anklagade för högförräderi, för kungen ansåg att de konspirerade mot honom. Och bland de gripna fanns då Svante Sture och Sten Eriksson Lejonhuvud, ur de finaste familjerna släkt med kungen. Och nu sammankallade kung Erik en riksdag här i Uppsala. För nu skulle han ta itu med ränksmiderna på allvar. Och han infann sig här på Uppsala slott med sin frilla Karin Månsdotter. Få adelsmän hade vågat sig hit den gången. Men 560 bönder kom. Och 15 av dem hade hunnit fram ända från Finland. Kungen var nervösare än vanligt på mötet. Det märkte man. Därför att ett krig förestod med Danmark. Det var spändare än på länge i östgränsen mot Ryssland. Och Sverige hade en konflikt med den tyska kejsaren. Och mitt i det här utrikespolitiska röran kom plötsligt hans diplomatiska sändebud Nils Sture tillbaks från kontinenten, där han hade varit på en av de här fria resorna. Och också nu kom han med ett avslag, där det blivit nej. Så Nils Sture, han greps också omedelbart och kastades i fängelset under Uppsala slott. Han fick ansluta sig till sina släktingar där. För kungen menade att han saboterade frierierna. Nu vädjade sturarna direkt till kungen och de vädjade till Karin Månsdotter. Och hon försökte göra vad hon kunde för att lugna kung Erik. Men han hade inte varit riktigt i balans ens när han kom till Uppsala. Det kan man se i hans dagbok. För där skriver han till exempel att han blev övergiven av sin eskort så att han fick rida ensam in i Uppsala. Vilket inte alls stämmer. Och han skriver att de försökte supa honom full på kvällen. Och nästa dag hittade han inte sitt tal, sitt färdigskrivna manuskript. Det hade de gömt, påstår han. Så han fick hålla tal här i rikssalen utan manuskript. Han skulle improvisera. Och det gick inget bra. Han tyckte själv att han hörde gapskratt från prästerna och från bönderna. Så han blev förvirrad och avbröt mötet tidigare än han hade tänkt sig. Och nu slets kung Erik mellan två krafter. Å ena sidan var den hatade rådgivaren Göran Persson som ville döda sturarna. Och på den andra sidan var Karin Månsdotter som vädjade för deras liv. Det kanske var för honom som på von Rosens berömda historiemålning 300 år senare, där man ser kung Erik dras mellan det onda och det goda. Den tavlan kan ni se på Nationalmuseum i Stockholm. Den stora katastrofen kom 24 maj 1567. Exakt vad som hände vet man inte, men några av de som var med överlevde. De och deras tjänare har skrivit sina berättelser. Och enligt dem så skulle Erik den 14 ha kommit tidigt morgonen ner i fängelsevalven under Uppsala slott. En del av fängelserna finns kvar fortfarande i museum idag. Han kom ner här och gick rakt in i cellen där Sten Eriksson Lejonhuvud och Svante Sture satt. Och då föll han på knä inför sina fångar och bad om ursäkt för att han hade låst in dem. Och så försvann han totalförvirrad ut ur cellen. Vad skulle fångarna tro? De trodde att de skulle bli frigivna självklart. Så de började göra sig i ordning, de klädde på sig och trodde att allting var slut. Men då kom Erik tillbaks igen och nu var han inte ensam. Nu kom han med drabanter och en präst. Och nu gick han rakt in till Nils Stures cell. Och de som var utanför, de kunde höra kungen ropa: "Är du så här, din högförrädare?" Och så hördes det någon mummel. Och så hörde man kungen säga: "Se hur den skälmen ber för sig." Så hördes det någon buller och brak. Och så var det en annan röst som ropade: "Är du ändock högförrädare och skall du hava därföre?" Som det står i 1800-talskrönikorna. Och så hade kungen, berättade Vante, så hade kungen själv ryckt upp sin dolk och stuckit den rakt i armen på Sture. Och denna edling, han sa inte ett ljud. Han skulle då bara ha dragit ut dolken och gett tillbaka den. Han kysste den först och gav tillbaka till kungen. Kungen och Drabante blev alldeles ursinniga av det här och kastade sig över Nils Sture och dödade honom på fläcken. Och så sprang kungen ut utanför fängelset alldeles totalt förvirrad. Och då mötte han sin gamla lärare och rådgivare, läkaren Dionysius Boreus. Och Boreus, han försökte lugna kungen. Men kungen gick inte att lugna, han bara skrek på drabanterna. Späka den skälmen, skrek han och pekade på Boreus. Och denne Boreus, han försökte ju lugna kungen. Men kungen var alldeles ifrån sig och han skrek på drabanterna. Och de högg ner honom och dödade honom på fläcken för han stod. Och så sprang kungen iväg mumlande osammanhängande, totalt förvirrad. Men innan han försvann så hann han ropa till drabanterna: döda alla fångar, men skona herr Sten. Och drabanterna, de var ju vältrimmade och lydiga, så de gick in och började hugga ner alla fångar. Men då upptäckte de att det fanns ju två herr Sten. Sten Eriksson Lejonhuvud och Sten Axelsson Baner. Vad skulle de göra? Fängelsechefen tvekade ett tag och sen bestämde han sig för att skona bägge herr Sten. Den dag mördades här i fängelset under Uppsala slott Svante, Nils och Erik Sture. Portarna stängdes till Uppsala slott. Kungen var fortfarande försvunnen, men där inne, där firade Göran Persson blodbadet med en stor fest. Tre dagar senare hittade man kung Erik i en by ute på landet. Han var förvirrad, svag och klädd i bondkläder. Och den enda som nu kunde närma sig honom och påverka honom på ett positivt sätt, det var Karin Månsdotter. Men att han fortfarande var förvirrad, det kunde man se i dagboken. Han skrev till exempel att hans fiender torterade honom med våta lakan. Och länge trodde han att hans bror Johan hade blivit kung av Sverige. Och en dag skrev han bara: han låtit avrätta kocken Kristoffer. Han tyckte väl att maten hade blivit otäck. Men han blev bättre. Och när han förstod vad som hade hänt, vad han hade gjort, ångrade han sig djupt. Och han kallade in släktingarna till sturarna. Och han föll på knä inför dem och han bad dem om förlåtelse. Och han lovade betala stor ekonomisk ersättning. Men morden var naturligtvis en svår chock för samtiden. I synnerhet för kungafamiljen och för högadeln. Och själva regerandet, det togs över en tid av Per Brahe och Sten Eriksson Lejonhuvud. Och de passade på då naturligtvis att låsa in den lömska Göran Persson. Och de ville ta livet av honom. Men det vägrade kungen att skriva på den dödsdomen. Och under tiden som allt det här hände, då bröt kriget ut med Danmark. Och där hade kung Eriks armé i början faktiskt stora framgångar. Och folk började tycka att nu gick det ju bra allting. Då kom nästa chock. Budet kom att kungen hade gift sig i hemlighet med frillan Karin Månsdotter. Det var en svår chock. Och det var helt lagligt allting, för den som hade vikt dem var ingen mindre än ärkebiskopen Laurentius Petri. Så det var fullständigt laglig vigsel. Och nu reste kung Erik ut i fält med sin unga hustru och de följde trupperna. Och i januari 1568 nådde de Nyköpingshus. Och då var Karin Månsdotter gravid. Och där födde hon sin förstfödde son Gustav. Och eftersom hon då var helt lagligt gift med kungen så blev sonen laglig tronarvinge, svensk kronprins. Det officiella bröllopet, det var här i Storkyrkan i Gamla stan den 4 juli. Kungen hade låtit bjuda in alla sina bröder och närmaste släktingar, men inte en enda av de bördsmedvetna och mycket bördsstolta Vasasönerna kom hit. För de var det illa nog att kungen hade en bondflicka som frilla, det vill säga älskarinna. Men att han skulle gifta sig med henne, det var ju fullständig katastrof, tyckte de. Så det enda nära släktingar som satt här den dagen, det var Karin Månsdotters tre morbröder, tre bönder från Uppland, som hade blivit uppklädda på kungens bekostnad, kan man se i räkenskaperna. Och så nu var det ärkebiskopen Laurentius Petri som förrättade vigseln här. Och det var kungens kusin Per Brahe som förde fram den 17-åriga bruden i kyrkan. Fyra adelsmän bar en gyllene baldakin ovanför brudparets huvuden. Och det märkligaste inslaget i hela bröllopet, det var nog att brudgummen, den 34-åriga kungen, han kom bärande på sin och Karin Månsdotters son Gustav i famnen. Och bakom honom kom dottern Sigrid gående själv. Och det var genom att visa upp sina och Karins barn på det här viset för allmänheten så gav han dem kunglig legitimation. Han hade erkänt dem, nu var de prins och prinsessa av Sverige. Nästa dag var det kröning och då blev det ännu mera färg och prakt. Karin Månsdotter satt under en tronhimmel. Och där hade man dekorerat inte bara Vasaättens vapen utan Erik den 14 hade dessutom låta sätta in delar av det danska och norska riksvapnet. Norge hörde ut i Danmark på den tiden. Och det här gjorde den danske kungen så upprörd att det kommer att leda till många och blodiga krig över 100 år framåt. Kröningen började med en procession där man bar fram riksregalierna. Och det var samma regalier som Erik den 14 hade låtit göra till sin kröning. Och de kan ni se i skattkammaren på Stockholms slott idag. Det är ju kronan, spiran, äpplet och nyckeln. Men det var inte en helt odramatisk kröning det här. Rikskanslern Nils Gyllenstierna, han blev så nervös att han svimmade och tappade kronan. Och det tog som ett mycket dåligt omen. Men så blev det fest. Stockholmarna bjöds på helstekta oxar. Det var kungens egna kockar, Per och Herman Kock, som gjorde det. Och så byggdes det 2 pampiga triumfbågar för Karin Månsdotter. Den ena var vid bron över till slottet Tre Kronor och den andra på Helgeandsholmen. Och man la ut dyrbart kläde på gatorna där kungen och drottningen skulle gå fram. Nu återinsattes Göran Persson i ämbetet igen. Han blev en slags statsminister med titeln kunglig sekreterare. Och Erik den 14, han blev så upprörd över att bröderna inte kom till kröningen och bröllopet att han lät spärra in dem i husarrest på Kungsgården i Eskilstuna. Och den som var ansvarig för bevakningen där, det var en alldeles nyankommen fransk officer till Sverige, den unge Pontus de la Gardie. Drottning Karin var fortfarande bara 19 år. Men nu fick hon en egen hovstat, det vill säga hon fick egen personal och egen budget. Hon fick apanage, underhåll av kronan. Och man kan se i räkenskapen att hon var mycket frikostig mot sina fattiga släktingar. Hon blev också svensk adelsdam. Hon adlades Månesköld. Och så här ser hennes vapen ut. Adlad blev också den av högadeln så hatade Göran Persson. Han kallar sig nu Tegel och låter måla tegelstenar på sin sköld. Allt för att påminna om de fängelsemurar bakom vilka han nyss hade suttit inspärrad av högadeln. Nu hade Erik den 14 gått alldeles för långt. Alla mått var rågade. Bröderna och högadeln beslöt att göra revolt. Upproret började i Vadstena. De tog Vadstena fästning och den som ledde de trupperna, det var samme Pontus de la Gardie, fransmannen som Erik den 14 hade bestämt skulle hålla kungens bröder inspärrade. Nu tog de Vadstena och dit reste representanter för familjerna Bjelke, Lejonhuvud, Stenbock. Och där beslöt de att utropa hertig Johan till riksföreståndare. Det tog en vecka innan Erik fick veta vad som hade hänt. Under tiden kom bröderna närmare och närmare Stockholm. De tog slott efter slott och i september det här året, 1569, stod de utanför Stockholms murar. Och där inne, där fanns Erik och hans nysmorda drottning Karin och 3000 soldater som skulle försvara dem. De var övergivna av nästan alla sina forna vänner och släktingar, alla hade rymt. Erik gjorde vad han kunde för att förstärka Stockholms försvar, men det var inte mycket. Han funderade på att söka hjälp långt borta hos ärkefienden Danmark som lovades få både Älvsborgs fästning och Varbergs fästning, bara danskarna kom. Och han funderade på att bränna ner hela Stockholm och fly till Finland eller Baltikum. Eller söka hjälp hos ryssarna. Men allting var för sent. Förhandlingar inleddes och bröderna krävde att Göran Persson skulle utlämnas. Det var inga problem. Efter ett tag så kom han utknuffad genom stadsporten, illa tilltufsad. Han hade tydligen gjort häftigt motstånd. Han blev nu omhändertagen av rikets främsta experter som långsamt och länge torterade honom inför en mycket stor och sakkunnig publik. Innan han blev hackad i små bitar och slängd på stegel och hjul. Och nästan samma behandling fick hans gamla mor som också blev utslängd från slottet. Här till Johan och hans bröder. De ville nämligen få reda på var hade Erik den 14:e gömt sina skatter. Och det visste inte Göran Persson och hans mor, sa de i alla fall. Och det har lett till att det finns de som letar efter Erik den 14:e skatter fortfarande. Han kunde naturligtvis inte hålla ut hur länge som helst. Så den 29 september 1569 gav han upp. Det gjorde han här i högkoret i Storkyrkan i Gamla stan i Stockholm. Han infann sig här med sin kombinerade läkare och astrolog, Benedictus Olai hette han. Nu grep de kungen, Karin Månsdotter och deras barn och låste in allihopa i skattkammaren på Stockholms slott. Det har ju berättats väldigt mycket om Erik den 14:s olika fängelser och celler. Men det mesta av de här berättelserna är inte sanna. Han hade visserligen galler på, i Stockholms slott. Men det var ingen cell. Det var mycket bekvämt inredda rum. Han hade en stor tjänstestab till sitt förfogande. På kvällarna fick han 12 rätters middagar serverade på silverfat. Och de första åren hade han helt fri tillgång på böcker, skrivdon och vaxljus och sådant. Men det är klart. Det var ju påfrestande psykiskt att sitta instängd. Så hans psykiska hälsa försämrades snabbt. Han blev instabil och labil. Han fick häftiga utbrott mot allt och alla och också mot Karin. Han försökte rymma en gång och det gick rykten i alla år om fritagningsförsök. Efter några månader här i Stockholm sammankallade hertig Johan en riksdag, ett herremöte. Och där bestämdes bara att Erik den 14:e och Karin Månsdotter var nu avsatta som Sveriges kung och drottning. Ny kung var Johan, Johan den 3:e. Erik och hans familj hölls kvar i fängelset. Karin blev gravid och i januari 1570 nedkom hon med en son. Han döptes till Henrik. Men under sommaren 1570 insåg Johan den 3:e att det var för riskabelt att låta Erik vara kvar i Stockholm. Han måste flytta på familjen. Och de togs över till Finland. Finland hörde till Sverige på den tiden. Och de togs hit till Åbo slott som var det finaste huset i hela Finland. Karin Månsdotter var nu 19 år gammal, men hon var redan trebarnsmor. Äldsta flickan, Sigrid, var 3 år, så kom Gustav och så hade hon ju den nyfödde Henrik. Familjen flyttade in i en hel länga här i förborgen på Åbo slott. Och livet, det blev inte mycket annorlunda här än vad det hade varit i Stockholm. Visserligen hade de galler för sina fönster och visserligen var de tunga koppardörrarna låsta på utsidan. Men det var ändå ingen fängelse, för de var hela tiden omgivna av en liten hovstat på cirka 20 personer. Och man har bevarat inventarielistorna och räkenskaperna från den här tiden. Och där kan man se att Karin Månsdotter ofta fick nya kläder. Och att Erik var klädd i fina pälsar och att han hade dyrbara kläder han också. Och de hade en egen skräddare i slottet. De fick varje dag kvittera ut stora mängder vin. De hade egna kockar och drängar. Och de hade till och med en egen jägare som skaffade färskt villebråd. Och de fick vara tillsammans med barnen varje dag. I 13 månader bodde de här på Åbo slott. Och det skulle visa sig vara den lyckligaste perioden av de många fängelseåren. För nu blev det snabbt sämre. Johan den 3:e hörde rykten om att den ryske tsaren var med och planerade en fritagning av Erik från Åbo slott. Så det gällde att flytta honom härifrån närmare Sverige. Och det sägs enligt slottstraditionen att det är nu som Erik blir inspärrad i den här säkerhetscellen på slottet. Och enligt slottstraditionen så är det nu som Erik gröper ur hålen i fönsterbredet. Det är hans armbågar som gröper ut hålen då han rastlös och orolig går här fram och tillbaks och blickar ut och väntar på den hjälp som aldrig kom. Men hur som helst, han flyttas i alla fall härifrån. Han och familjen förs över först till Åland, till Karsteholms fästning, där de blir sittande 3-4 månader. Den fästningen är bara ruiner kvar av idag. Och så förs de över till Sverige, till Gripsholms slott, dit de kommer i december 1571. Här på Gripsholm trodde man länge att det här var Erik den 14:s fängelse. Så på Gustav den 3:s tid till exempel var man övertygad om det. Men numera tror man inte det. För man vet att Erik den 14:e hade här på Gripsholm, precis som på Åbo slott, en stor personlig hovstat. Han hade egen personal här. Och man vet också att Johan den 3:e hade bestämt att 3 av hans hejdukar skulle äta middag med Erik den 14:e varje kväll. Och de skulle dessutom ha egna lakejer med sig. Så stora middagssällskap kan inte ha suttit här varje kväll. Till Eriks personliga stab hörde hans präst. Han hade en egen läkare, barberare, till och med en egen fiskare och jägare. Så de var alltså inte precis några kedjefångar på Gripsholm, utan snarare ett avsatt kungapar i husarrest. Gripsholm har ju gjorts om många gånger sedan den här tiden. Men det finns i alla fall ett rum som inreddes ungefär vid den tiden. Och det var det här, hertig Karls kammare heter det. Så det är ju troligt att Erik och Karin Månsdotter bodde i så här rum. Men de hölls alltså fortfarande helt isolerade från omvärlden. De fick inte träffa någon enda människa. De fick bara sporadiska nyheter utifrån. Och fortfarande verkar Erik den 14:e ganska förvirrad. Det kan man se i dagboksanteckningarna. Men det viktiga för dem var att de var tillsammans fortfarande, hela familjen. Och efter ett tag, i november 1572, så föds parets fjärde barn på Gripsholm, sonen Arnold, som verkar ha avlidit kort efteråt. Och snart dog också sonen Henrik här. Kvar i livet var då bara Sigrid och Gustav. Och nu försämras tillvaron för dem ytterligare. För att för Johan den 3:e, som hade svåra politiska och ekonomiska problem, för honom blev Erik och hans familj på slottet här som en växande varböld. För det fanns gott om konspiratörer som konspirerade mot Johan den 3:e och gärna skulle försöka få ut Erik härifrån. Så det gällde att få honom till ett säkrare fängelse. Och det gällde framförallt att separera makarna. För Johan kunde ju inte riskera att få en helt ny Vasa-dynasti som växte upp på Gripsholm. Det säkraste slottet nu ansågs Västerås vara. Så det gjorde snabbt i ordning för de kungliga fångarna. Och hit fördes de i juni 1573. Och här blev det tydligen ganska dramatiskt. För Karin och barnen låstes in helt för sig. Och kungen skriver i sin dagbok: min maka med våld förd ifrån mig. Karin Månsdotter, hon hölls inlåst med barnen ett tag på Västerås slott. Så förde man dem vidare. De togs tillbaks till Finland, till Åbo slott. Och då var Karin Månsdotter bara 23 år gammal och hon skulle aldrig mer se sin man i livet. När Erik den 14:e hade lämnats ensam bröts hans mentala hälsa snabbt ner. Och det kan man se i hans dagboksanteckningar som blir allt mer förvirrade. Böckerna finns på KB i Stockholm. Och han längtade efter sin hustru alldeles enormt. Han började rita teckningar på henne i marginalen på böckerna. Teckningar som med tiden blev allt mer erotiska och avklädda. Men hon fick behålla drottningkronan i alla fall. Han ropade hennes namn. Och ropen ekade i timmar svarslöst i de tomma korridorerna på slottet. Han fick aldrig veta att hon och barnen hade flyttats därifrån. Att de var på Åbo slott i Finland. Vi har några brev bevarade från den här tiden. Ganska gripande brev. Det första är skrivet när han varit ensam i 6 månader. Och det är daterat den 11 januari 1574. Jag ska läsa några rader. Konung Erik den 14 önskar sin allra käresta hustru, drottning Karin Månsdotter, den eviga Guds vänskap, all lycka och sundhet på jorden och ett evinnerligt liv. Och så fortsätter han. Jag beder dig kärligen, min allra käresta drottning, att du icke ville förgeta den äktenskapliga plikt som du onödd och otvingad tillsagt haver. Jag har väl aldrig brutit mitt äktenskap. Och så fortsätter han. Jag vet icke var du är, utan jag gissar så till att du är ute i den samma kammaren som vi vore fångna ut i när vi först kom, alltså till Västerås slott. Är var du är, så glöm inte din allra käresta konung Erik, den din endaste man som du äktenskap ärligen tillsagt haver. Din allra käraste man, Erikus. Erik flyttade senare, sista gången, till Örbyhus. 6 månader senare så skrev han ytterligare ett brev. Också det var genomsyrat av hans längtan och ensamhet och av hans svartsjuka och misstankar om att hustrun skulle vara otrogen. Hon och barnen var då på Åbo slott i Finland. Och där hade de nu ännu lättare tid än förra gången. Nu var de inte ens inlåsta, utan fick röra sig fritt i omgivningarna. Men ändå slutade med tragedi. För plötsligt en dag togs sonen Gustav ifrån henne. Gustav var då bara 7 år gammal. Och han skickades långt bort, ända till Polen. Det var kungen, Johan den tredje. Han hade ju tagit makten med våld och han anade konspirationer överallt. För honom var ju kungasonen Gustav ett ständigt hot. Gustav kunde ju användas av Johans fiender i kampen om Sveriges tron. Så Karin bodde ensam med Sigrid på Åbo slott. Och där fick de så småningom budet i mars 1577 att Erik var död. Han hade avlidit klockan 2 på morgonen den 26 februari 1577 i sin cell på Örbyhus. Han var förgiftad. Eskorterad av 100 väpnade ryttare fördes Erik den 14:s kista hit till domkyrkan i Västerås. Han fick först en mycket enkel grav nedsänkt i marken. Och där låg han i lugn och ro i 200 år. Ända tills 1700-talet, då Gustav den tredje ville förgylla svensk historia och lät göra i ordning den här mycket mera pampiga graven. Kistan eller sarkofagen är av äkta Carrara-marmor och den hade han till hands i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Det lät han föra hit. Och den var ju ståtlig. Det var bara ett problem, att den var alldeles för kort för den reslige Erik den 14. Då högg man helt osentimentalt av fötterna på kungen och slängde in fötterna i kistan också. Det var ju ganska brutalt mot den stackars Erik den 14, kan man tycka. Men Gustav den tredje gav ändå Erik den 14 en stor present. Riksregalierna som ligger uppe på sarkofagen. De tog han från Johan den tredjes grav i Uppsala domkyrka och flyttade hit. Och på det sättet kan man säga att brödernas krig fortsatte 200 år efter deras begravning. Och dessutom fick Erik den 14 en fördel till. Han fick en slags upprättelse, kan man säga. För 1958 öppnades kistan och man gjorde en riktig, ordentlig, vetenskaplig, seriös undersökning av varenda benbit i skelettet och av allt tyg som låg runt omkring. Och då kunde vetenskapsmännen konstatera att Erik den 14, han hade betydligt mer arsenik och kvicksilver i kroppen än vad som kunde ha varit bra för honom då han levde. Alltså drog man den slutsatsen att han blev förgiftad med arsenik. Och det finns också andra indicier som tyder på att han blev förgiftad. Man vet nämligen att Johan den tredje hade gett order till fångvaktarna att om det blev fritagningsförsök eller någon slags kuppförsök, då skulle Erik den 14 dödas med arsenik. Och man vet att vid den tidpunkt då kungen dog, då gick det rykten om fritagningsförsök. Alltså är det troliga att Johan den tredje helt sonika lätt dödar sin bror för att bli av med hela problemet.